morgon här inne, både fader och mor. Förlåten att vi kommer så tidigt och väcker er upp ur sömnen. Morgon här inne, både fader och mor. Förlåten att vi kommer så tidigt och väcker er upp ur sömnen.
Jag heter Jörgen Antonsson och är musikansvarig på Folkteatern. Idag är det Lucia och en av sångerna som man sjunger i Lucia-tåget handlar om en Staffan Stalledräng. Jag brukar tänka på den här Stalledrängen när jag åker hem till Hälsingland. Nu kanske ni undrar varför. Jo, för när man svänger av E4-an vid Tönnebro och kör in på riksväg 83 mot Bollnäs passerar man efter cirka 7 kilometer en by som heter Själstuga. I den byn står en rest sten och på den stenen står det så här. Staffan, hälsingarnas apostel, led enligt sägen martyrdöden i denna trakt. Det där tycker jag var jättespännande och började genast fundera, kan det vara Staffan Stalledräng, eller? Ja, för att få svar på den frågan så träffade jag Börje Björklund i Järvsö. Präst, hembygdshistoriker, författare och en fantastisk berättare. Han säger så här.
När jag gick i folkskolan på 1930-talet så fick vi gå med stjärnan. Och vad var det för någonting då? Jo, det var ett Lucia-tåg som drog från gård till gård. Och stjärnan, den var gjord av papp och hade en batteridriven lampa som lyste i den. En av sångerna handlade om Staffan. Staffan var en stalledräng, vi tackar om nu så gärna. Han vattnade sina fålar fem, allt för den ljusa stjärna.
Staffan var en stalledräng, vi tackar nu så gärna. Han vattnar sina fålar fem, allt för den ljusa stjärnan. Men ingen dag är synes än stjärna.
Sången, den bygger på historien om martyren Sankt Stefan. Och han var kung Herodes stallknekt enligt legenden. Och han ser den där stjärnan som uppenbarade sig inför Jesus barnets födelse. Och när han berättade det för Herodes så tålde han inte att höra att det var en konkurrent som nu hade fötts till honom. Och så gav han order om att den här stallknekten skulle stenas till döds. Och så föddes martyren i och med att Stefan dog. Sankt Stefan har kopplats till Staffan, alltså Hälsinglands apostel och skyddshelgon. Om honom och den första kristna tiden har jag berättat i en liten skrift som heter Vi till Krist och Hälsingen. Och där berättar jag bland annat ungefär så här. På den stora marknadsplatsen reser sig inte längre det gamla gudatemplet ensamt i sin ruvande och blodbestänkta kuslighet. In i templets hallmörker står det med den tvåmanshöga träbelätet och stirrar med stela ögon ut genom det öppna dörrhålet mot en liten underlig byggnad som just har uppförts där i farlig och konkurrerande närhet. Vad betyder de där korslagda träarmarna? Och varför går människorna dit? Vad är det där för hus? Ja, framtiden skulle komma att ge svar på de här frågorna. De gamla gudarna höll på att avsättas. Och nu var det här en krist som skulle ensam ersätta hela det nordiska gudahovet. Över de gamla ättestuporna skulle Guds hand dra en glömskans gröna matta, och på de stinkande offerkällornas grönsvarta vattenyta skulle näckrosor spegla sin oskuld. Offerröken skulle inte längre stiga tjock och kvävande över skogsbrynet, utan där skulle malmklang från helgade klockor klättra upp mot himmelen med Guds glada budskap. Ja, vite Krist hade kommit till Hälsingland. När och hur gjorde Guds son sitt intåg här bland de vilda och hedniska hälsingarna? Namnet Hälsingland, det finns nämnt i ett kristet dokument redan år 835. Och det är präntat i en bulla som påven Gregorius den fjärde utfärdade och i vilken han förordnar Anskarius till legat över även Hälsingland. Vi vet inte om Anskar, som vi kallar honom för, vi vet inte om han, Anskar, och hans närmaste efterträdare på ärkebiskopstolen i Bremen gjorde något för att omvända hälsingarna. Det blev först ärkebiskopen Adalbert som i mitten av 1000-talet kom att medverka till en verklig mission i Hälsingland. Och när den omkring år 1060 sände Stenfinn till våra trakter och vigde honom till biskop över Hälsingland, så hade väl redan budskapet om den nye guden nått hit genom norrmännen. Säkerligen hade också vid den tiden en hel del av invånarna blivit kristna just genom engelsk-norsk mission. För legenden har han blivit den helige Staffan och ska ha åstadkommit en verklig väckelse bland de annars föga fromma invånarna norr om Ödmården. Det berättas att Staffan flydde till Hälsingland efter det att han på grund av sina djärva predikningar fängslats i Uppsala. På sin flykt stannade han i Trönö, och från den där operationsbasen begav sig Staffan ut på predikofärder i landskapet. Han färdades med sols och stannade först i Arbro. Och då han red på en häst så lär det vara utav det som Arbro i sitt sockensigill har just en häst. Och det är alltså Staffans hästen som vi säger. Han fortsatte upp emot Järvsö, Ljusdal, Delsbo, Forsa och Hög och kom så över till Nordanstigs kontrakt med de nuvarande församlingarna Bergsjö, Gnarp, Jättendal, Harmånger och fortsatte så söderut tillbaka till Trönö. Och det sägs att han skulle använda sig av fem hästar på den här färden, som märkligt nog ska avverkats under loppet utav en vecka. Men det är klart att Staffan förkunnade inte utan risk en så från den gamla hedendomen skild religion som kristendomen. Naturligt nog skaffade han sig många fiender. Och en gång blev han på allvar förföljd. Han upphanns och dödades enligt traditionen vid Tönnebroån. Folksägen berättar att hans lik blev en otämt fåle för till det ställe i Norrala där han tidigare bestämt att en kyrka skulle uppföras. På Norrala kyrkogård finns ett litet stenhus som sägs vara byggt över det träkapell vilket uppfördes över Staffans grav. Vid själstuga på Ödmården ser den vägfarande en minnessten som år 1928 restes på initiativ av dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Och den stenen erinrar ju om Staffans död, vilken dateras till år 1065. Monumentet har följande inskrift: Staffan, hälsingarnas apostel, led enligt sägen martyrdöden i denna trakt. I sitt mycket förnämliga arbete Beskrivning över provinsen Hälsingland vill P.H. Widmark se ett bevis på Staffans enorma popularitet i det faktum att ända till sen tid hans minne har firats på annandag jul. Då fick hästarna bättre foder och då drack man Sankt Staffans kanna. Och då sjöngs den även för oss så välkända Staffansvisan. Staffan var en stalledräng, han vattnar sina fåla fem. Och du kan ju tänka på femtalet där som går igen i det jag nyss sa om apostelns fem hästar under den första predikofärden. Men det är nog så att Widmark och många med honom har felaktigt sammanblandat aposteln Staffan med sagofiguren Staffan, som har sin historiska grund i Stefan, den första kristna martyren. De två har egentligen ingenting med varandra att göra.
Solen lyser än över linden.